Ja, denna vecka har vi ju vecka 45 och Kyrkliga förbundets närradio vill nu hälsa välkommen till en andakt denna vecka inför 21 söndagen efter trefaldighet. Och vi ska idag få lyssna till en reprissändning från ett tidigare år med min bror Henrik Westergård som just leder en andakt inför denna helg 21 efter trefaldighet. Och vi inleder denna andaktstund med att tillsammans sjunga verserna 2 och 3 på psalmen 177 i psalmboken. Och denna vers börjar med O, må vi noga märka vad Gud av oss begär. Och det är ju psalmen Prisvare Gud som låter, som vi då lyssnar då till två verser ifrån.
Frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus, låt oss be. Herre vår Gud, du som har satt oss att leva i världen, ge oss nåd att besinna vårt ansvar så att vi alltid tjänar dig och vår nästa. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. På söndag firar vi den 21 söndagen efter trefaldighet och temat för denna söndag är samhällsansvar. Evangelietexten denna söndag är hämtad ifrån Matteus 12 kapitel vers 15-21 och jag läser från Svenska folkbibeln i Jesu namn. Många följde Jesus och han botade dem alla. Han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja. Se min tjänare som jag har utvalt, min älskade, i vilken min själ har sin glädje. Jag ska låta min ande komma över honom, och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte tvista eller skrika. Hans röst ska ingen höra på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa och en rykande veke ska han inte släcka förrän han har fört rätten till seger. Och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. I Bibelns egen bönbok Saltaren läser vi i den 72 salmen vers 4. Han ska skaffa rätt åt det betryckta bland folket. Han ska frälsa det fattiga och krossa förtryckaren. Det är kung Davids son och tronföljare Salomo som har skrivit denna salmen. Och hans bön är att Gud ska ge honom som den nye kungen, kungasonen och tronföljaren hjälp att i Guds ställe döma rättvist. Och att Guds rättfärdighet också ska få bli hans, så att han kan regera opartiskt över Guds folk och ge det rättslösa och förtryckta sin rätt. Och vi vet att Herren svarade på hans bön och gav honom större vishet än någon annan någonsin haft eller kommer att få. Men denna Saltarsalmen är också i allra högsta grad en profetisk salm som talar om Herrens tjänare, Guds utvalda Messias, som vi hör om i dagens evangelium. Salomo ber lite längre fram i vers 11-13. Alla kungar ska falla ner för honom, alla hedna folk ska tjäna honom. Ty han ska rädda den fattige som ropar och den betryckte som ingen hjälpare har. Han ska vara mild mot den svage och fattige och frälsa de fattigas själar. Det är Jesus det handlar om. Han är den utvalde tjänaren som Jesaja profeterade om och som Matteus lyfter fram i dagens evangelium. Han är den evige kungen som alla en dag kommer att falla ner inför när han kommer åter på himlens skyar för att döma levande och döda. Han är den som räddar den fattige och ger den betryckte rätt, och han är mild och barmhärtig mot dem och frälser de fattigas själar. Bakgrunden till dagens evangelietext är att Jesus har retat gallfeber på fariseerna. Först genom att han och hans lärjungar hade gått igenom ett sädesfält och ryckt av ax för att äta, vilket fariseerna ansåg vara att skörda och därmed också att arbeta, och det var förbjudet på en sabbat. Jesus svarade dem med att säga att han är sabbatens herre. Efter det går Jesus och hans lärjungar in i en synagoga där det finns en man med en förtvinad hand, och fariseerna frågar honom om det är tillåtet att bota på en sabbat. Fariseerna ansåg nämligen också att det var att arbeta, och därför var inte heller det tillåtet på sabbaten. Matteus noterar att de frågar efter detta för att de vill ha något att anklaga honom för. Och Jesus säger: vem av er skulle inte gripa tag i sitt får och dra upp det om det faller i en grop, och det också på sabbaten? Hur mycket mer är inte en människa värd än ett får? Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten. Och så botar han mannen. Detta gör fariseerna vansinniga, och det står i versen före dagens evangelietext att de gick ut och överlade om att döda honom. Och Matteus noterar för oss att när Jesus fick veta det drog han sig undan. Och det här vår evangelietext börjar, när Jesus drar sig undan från sina motståndare. I detta ser Matteus något viktigt som hänger samman med Jesu person och hans verk. Han ser nämligen Jesajas profetia gå i uppfyllelse. Jesus hade ju kunnat låta domen komma över de motstridiga fariseerna, men istället så väljer han att vika undan och ägna sig åt de sjuka som behöver hans hjälp. Detta är för Matteus ett tecken på att Jesus är den som Jesaja har skrivit om, nämligen han som vars röst inte ska höras på gatorna och som inte ska tvista eller skrika, utan som ska förkunna rätten för folken. Predikan ska idag handla om Herrens utvalda tjänare. För det första, Herrens utvalda tjänare kom i ödmjukhet. Herrens utvalda tjänare kom i ödmjukhet. I Matteus 11, vers 29, alltså i kapitlet före dagens evangelietext, säger Jesus om sig själv: ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Och senare i Matteus evangeliet 21 kapitel, när Jesus rider in i Jerusalem, hänvisas det till Jesajas profetia om honom där det står: säg till Sions dotter, se din konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl. Herrens tjänare, vår himmelske kung, kom till oss i ödmjukhet, med ett ödmjukt hjärta. Han kom inte med en stor här av hästar och vagnar och med stor makt, utan han kom fattig, oansenlig och ridande på en åsna. Matteus noterar att det var många som följde honom efter att han dragit sig undan från fariseerna, och han botade dem alla. Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Varför? Jo, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja, nämligen att han skulle vara helt annorlunda än de högljudda och hårdhänta. För enligt profetian skulle han inte tvista och skrika, och hans röst skulle inte höras på gatorna. Och ett brutet strå skulle han inte krossa, och en rykande veke skulle han inte släcka, förrän han fört rätten till seger. Han vill helt enkelt inte ha för mycket uppmärksamhet, och att ryktet om honom skulle spridas för tidigt. För hans stund hade ännu inte kommit. Man ville ju göra honom till kung vid ett tillfälle, men han sa nej till sensationens väg med ära och glans när han föddes i ett stall i ett fattigt hem. Och istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och sitter nu därför på högra sidan om Guds tron, som det står i Hebreerbrevets 12:e kapitel. När Jesus inleder sin bergspredikan i Matteus 5 säger han i den 5:e versen: saliga är de ödmjuka, de ska ärva jorden. Guds utvalde tjänare förkunnar alltså att det är de ödmjuka som ska upphöjas vid tidens slut och få ärva riket. För Guds arvingar och Kristi medarvingar gäller därför samma livshållning som för Jesus. Det som därför bör prägla en kristen är ett liv i kärlek och i ödmjukhet, som Paulus skriver om i Filipperbrevets 2:e kapitel. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Det vill säga att du inte ska hävda dig själv och din rätt, utan tänka på andra. Denna egenskap är inte naturlig, utan något vi blir när Gud får ödmjuka oss. Paulus fortsätter: var så till sinne som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Att vara ödmjuk innebär inte att man är intellektuellt mesig och att man inte får ha fasta övertygelser och argumentera för sin sak. För det hade och gjorde Jesus på ett tydligt sätt. Men även om han visste att han hade rätt, var han inte högmodig och stolt, som är motsatsen till ödmjuk. Och han utnyttjade inte sin fulla makt för att trycka ner sina motståndare. Istället lämnar han dem och drar sig undan innan diskussionen urartar. Att vara ödmjuk innebär inte att man ska se ner på sig själv eller utplåna sig och fullständigt strunta i hur man mår, som det är så lätt att tänka. Vi uppmanas i Bibeln på flera ställen att underordna oss. Barn till föräldrar, fru till man, yngre till äldre, människor till Gud och så vidare. Och detta är tydliga uttryck för ödmjukhet. Slår man upp ordet ödmjuk på uppslagsverket Wikipedia, står det att en ödmjuk person har en balanserad självuppfattning och är medveten om sina begränsningar. Besläktade begrepp är frid, anspråkslöshet och respektfullhet. Jesus hade höga anspråk, så man kan inte säga att han var anspråkslös. Däremot så tvingade han inte människor att tro på honom. Han gav dem en inbjudan och förklarade vem han var och vad han kunde ge. Sen var det upp till åhöraren att ta ställning. Han strävade hela tiden efter frid och mötte sina motståndare med en kärleksfull respekt. På samma sätt ska också vi bemöta våra medmänniskor. Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl Herren av dig annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud, står det i Mika kapitel 6, vers 8. För det andra, Herrens utvalda tjänare kom i ödmjukhet med barmhärtighet. Herrens utvalda tjänare kom i ödmjukhet med barmhärtighet. Herrens tjänare hanterar själarna varsamt. Med stor ömhet tar han sig an en människa som är nedbruten av sorger, bekymmer och synder. och han möter var och en som söker hans hjälp med barmhärtighet. Han ska inte bryta sönder eller krossa ett brutet strå, utan han kommer för att förbinda det, och han föraktar inte det svaga och släcker inte den rykande veken, utan han tänder den på nytt. Men han tvingar sig inte på någon, utan det är människans ansvar att välja, och för den som förkastar honom kommer trons veke att slockna för alltid, och hon möts till sist av en annan eld, domens eld som aldrig slocknar. Men för den som lyssnar på Herrens tjänare och tar till sig hans ord, kommer få sitt brustna liv förbundet och på nytt få sin rykande veke tänd. Många tror att vi kan lysa för oss själva genom att vara starka och framgångsrika. Idealet idag är ju att man måste komma någon vart i livet. Man måste prestera för att vara värd något. Ensam är stark tycks vara rättesnöret. För man måste ju lära sig att stå på egna ben och själv göra någonting av sitt liv. Men tids nog kommer det som lever efter detta inse att både livets strå är knäckt och trons låga rykande. Om inte här är livet så inför domens eld som aldrig slocknar. Nej, ensam är inte stark. Därför behöver vi Herrens tjänare som förbinder våra sår, vårt brustna livsstrå, och som på nytt tänder vår tros rykande veke med sin andes eld. Han möter dig där du är i livet och förbinder de sår som du har. Det står ju på ett annat ställe i Jesaja om Herrens tjänare. Det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Att förkunna rätten och att föra rätten till seger har med dom att göra. En rättfärdig dom som ger det förtryckta rätt. I vår sargade och onda värld finns det många som lider orättfärdigt på många olika sätt. Under förtryck, förföljelser, orättvisor och av olika sjukdomar och så vidare. Vi lider också av synden som härjar i våra liv och som ger oss inre sår. Så människor är vi på olika sätt förtryckta under djävulens raseri, både kroppsligt och själsligt. Men allt detta kommer en dag att upphöra för Guds barn. För var och en som tagit emot Jesus i sitt hjärta och fått trons låga tänd på nytt, det ska en dag få möta härlighetens liv i himlen. Rätten är något som kommer och som vi väntar i sin fullhet i himlen. Men det är också något vi får ta del av redan här och nu i livet. Inte minst i förlåtelsens väldiga evangelium, där Gud förbinder sitt folks skador och helar deras sår. Där i avlösningen, i syndernas förlåtelse, i dopets löften och vid nattvardsbordet kan därför ett Guds barn erfara hur Jesajas profetia i kapitel 30 är på väg mot sin fulländning. Månens ljus skall vara som solens, och solens ljus skall vara 7 gånger klarare, som ett 7-faldigt dagsljus, när den dag kommer då Herren förbinder sitt folks skador och helar såren efter slagen som de fått. När det därför i dagens evangelium står att Jesus botade alla sjuka som följde honom, ser Matteus i Jesus, Herrens utvalda tjänare, som förkunnar rätten för folket. Det som Jesus här ser går i uppfyllelse i enlighet med Jesajas profetia i det 42 kapitlet. Det är också detsamma som Jesus i Lukas 4:18 finner förutsagt om honom i Jesajas 61 kapitel, att han ska frambära ett glädjebudskap till de fattiga, förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda och ge de förtryckta frihet. Profetian börjar att gå i uppfyllelse när Jesus går till Golgata för att lida och dö och uppstå i vårt ställe, för att ge oss ett evigt liv. För det är där, på korset, som Herrens lidande tjänare till slut för rätten till seger. Där får all orättvisa, orättfärdighet, förtryck, förföljelse, synd och så vidare sin dom under Guds vrede. Där blir den krossade upprättad och där tänds trons låga på nytt. För där ser jag Herren Jesus, Herrens tjänare, min Herre och frälsare, ta allt mitt elände på sig för att ge mig en framtid och ett hopp. I honom har alla de knäckta och utblåsta fått en som segrat i deras ställe. Herrens tjänare ska inte krossa ett brutet strå eller släcka en rykande veke. Däremot så finns det sådant som måste knäckas för barmhärtighetens skull och för att trons låga på nytt ska kunna flamma upp av andens eld. Jesus säger sanningen och förkunnar rätten för folket. Men han möts av högmod, obarmhärtighet och självgodhet. Det måste Herrens tjänare få knäcka innan han kan tända trons låga. Men den knäckte rätar han sedan upp och den fallne reser han upp, som det bland annat står i Saltaren 75, vers 8. Gud är den som dömer. Den ene böjer han ner, den andra reser han upp. Aposteln Jakob skriver i sitt brev: Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom? Ja, han har med andra ord fört rätten till seger för Guds barn. Och han har genom sitt offer på Golgata kors knäckt syndens, dödens och djävulens makt för alltid. Till hans namn skall folken därför sätta sitt hopp, som Matteus avslutar dagens evangelietext med. Är du en av dem som hoppas på honom? Eller är du en av dem som fortfarande hoppas på dig själv? Kan du inte se att du inte har några resurser att hoppas på? Och varför vänder du dig inte till honom som har liv i överflöd? När ska du bli en av de knäckta, en av de osande, som hoppas på hans namn? Det att vara frälst är inte att vara eller kunna något i sig själv, men att känna ett namn som jag kan hoppas på, räkna med och bygga på, som en borg, en fästning, en klippa i all nöd. Att förtrösta på Herrens utvalda tjänare, för han reser den ringe upp ur stoftet. Ur dyn lyfter han upp den fattige för att sätta honom bland furstar. Ja, han låter honom ärva härlighetens tron. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Böj ditt hjärta till Gud och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Guds faderns och sonens och den helige andes namn. Amen.
Nu följer några verser på psalmen 253. Och det är Rune Uttersand som sjunger för oss.
O, giv oss, Herre, av den tro som sorgerna betvingar, som lyfter oss till ljus och ro på starka örnevingar, som talar mäktigt till en var och bär oss under färden, som övervinna världen. O, giv oss, Herre, av det hopp som missmod icke hinner, som skådar ut ur tårar upp och därför styrka vinner, som ej hur stjärnlös natten står till längslig bevan bliver, men drömmer om det jubelår som evig sällhet giver.
Här var det Anders Andersson som sjöng för oss på psalmen 253. Och vi från Kyrkliga Förbundets närradio tackar för denna vecka, där vi idag fick lyssna till en repris med Henrik Westergård, min egen bror, som tidigare var präst uppe i Mariakyrkan i Uddevalla när den här programmet spelades in första gången. Men numera är präst här utanför Borås i Kinna i den gode hedens församling, en del av missionsprovinsen. Och han är också nog lite behjälplig här inne i Borås i Johannes Koinonian. Och vi vill också passa på att hälsa välkommen också till nästa veckas andakt, och då är Jan-Erik Kapell återigen här i radion med en ny betraktelse. Så på återhörande säger vi till er alla. Och har du missat något av våra program ifrån Kyrkliga Förbundet och vill höra det eller höra det igen kanske, då har du möjlighet, om du har internet, att gå in på Kyrkliga Förbundets hemsida, kyrkligaförbundet.se. Där under radiofliken kan du lyssna till alla våra program när du själv vill. Och vill du lyssna till oss i en smartphone, ja, sök oss då efter oss i en poddapp. Sök efter Kyrkliga Förbundet. Så kommer du till vår app och kan lyssna till programmen var du än befinner dig över hela världen. Och nu avslutar vi vår veckoandakt denna vecka med att Anders Andersson sjunger några strofer på sången Barmhärtig och nådig är Herren.
Barmhärtig och nådig är Herre, långmodig och stor i mildhet, långmodig och stor.